välkomna till DI:s ledarpodd. Välkomna säger också till ledarskribenterna Tobias Wikström och Matilda Molander och Ellen Gustafsson, ställföreträdande politisk redaktör på Dagens Industri. Jag heter Andreas Johansson. Vi ska börja med att prata om frågan om gårdsförsäljning av alkohol. Den här riskerar att gå i stå. Varför, Tobias?
Ja, det verkar som att det är trögt på Socialdepartementet. Där har det tagits fram ett papper, rapporteras det om, där tjänstemännen argumenterar för att det liggande förslaget om gårdsförsäljning av alkohol skulle kunna krocka så pass mycket med Systembolagets monopol att det sen kan utmanas i EU-systemet, så att säga. Och därför så bör man inte införa det här förslaget, för att det hotar detaljhandelsmonopolet.
Så vi kan glömma att få köpa en flaska skånskt vin på vår bilresa på Österlen nu?
Ja, vi får nog skaffa ett litet lager innan, för det kommer att dröja i alla fall, det tror jag nog. Men det intressanta i regeringskretsen är ju att Jakob Forssmed, som är ansvarig minister, socialminister, kristdemokrat, han säger att han vill införa det här, men det får inte hota Systembolagets ensamrätt. Medan Ebba Busch, partikamraten och partiledaren som är näringsminister, säger mer frankt att det ska genomföras. Det här är en fråga som har funnits länge. Jag vill minnas att det var hos Maud Olofsson, Centerpartiet, som den föddes. Att små vinproducenter främst då, men säkert också ölproducenter, skulle kunna sälja flaskor över disk också till de som har besökt och inte bara serverade i glas, så att säga.
Det är nog ganska intressant att en fråga som i grund och botten är ganska liten har blivit så stor. För det här själva förslaget som ligger om gårdsförsäljning eller den utredningen som finns, det är egentligen ganska begränsat. Det skulle bara gälla småskaliga producenter. Det finns ett tak för hur mycket du får köpa med dig. Det finns krav på att man kan inte bara åka dit och köpa en flaska. Du ska gå ett studiebesök innan för att tydliggöra att det här liksom är en del av besöksnäringen. Så att det är verkligen mycket säkerhet, om man säger så, liksom rigoröst runt detta. Utredningen själv säger att det skulle ha en ganska begränsad effekt på folkhälsan. Och ändå så har den blivit så kontroversiell. Och det är just för att det är inte längre en fråga om det här lilla förslaget om gårdsförsäljningen. Det är en fråga om hela det svenska alkoholmonopolet. Och det är då man får de här vilda argumenten. Man säger tänk på barnen och vad hemskt det vore med ICA lådvin och vinstdrivande aktörer kommer ta över. Det är liksom den typen av argument som förs fram nu. Och det intressanta med de motargumenten då, som man hör i debatten, det är att samma argument skulle lika gärna kunna användas för att säga att vi måste skärpa lagstiftningen ännu mer, eller vi måste skärpa monopolet ännu mer. Och det är ju ingen som säger det eller som vill det. Det är ju för att någonstans har vi också bestämt att vuxna människor har rätt att, ja i alla fall till viss del, besluta om sina alkoholvanor. Så att någonstans finns det ju liksom ett hyckleri också i den motargumentationen, som att dagens nivå av monopol vore liksom det perfekta.
Matilda?
Nej, men jag tänkte att det är ju också, alltså en anledning till att den här debatten blir så stor är att båda sidor är ju medvetna och överens om att den här debatten egentligen handlar om någonting annat. Jag tänker att de som är förespråkare för Systembolaget och som är motståndare till det här är kanske inte egentligen motståndare. Jag tror väl inte att liksom, det kommer bli en liksom, landsomfattande alkoholism av att man kan gå ett studiebesök och köpa en flaska vin för 300 spänn. Men
Efter ett studiebesök.
Nej, men det finns ju lättare sätt att få tag på sprit i Sverige, så är det ju om det är det man är ute efter. Och på samma sätt så de som förespråkar det här, det är klart att det skulle vara bra för de här näringarna, men det är ju inte avgörande, utan det man vill se på sikt är ju ett avskaffande av Systembolaget eller på annat sätt begränsning av alkoholmonopolet. Så det är ju det här är ju en protodebatt om alkoholmonopolet.
Ja, alltså den diskussion som jag tror Maud Olofsson syftade på handlade väl om att en typ utländsk turist som kommer till en skånsk vingård blir nöjd med vinet, inte kan få köpa med sig detta. Det är en anomalitet så att säga. Men hela den här diskussionen föder ju nu, tror jag, en diskussion om alkoholmonopolets berättigande. Om det är så att det här Systembolaget som väldigt många i Sverige gillar och känner sig nöjda med, om det, existensen av det hotar såna här saker, ja, men då får man kanske börja diskutera vad värdet är av detaljhandelsmonopolet. Nu när bara 2/3 av all konsumerad alkohol före pandemin då köps på Systembolaget. Då innebär det att vi har 1/3 där det är privata intressen involverade som man kan konsumera på söndagar, som man kan ta med från Danmark och så vidare. Och då måste man ändå fundera på, har Systembolaget och deras väl omvittnade goda ålderskontroll och allt sånt här, har det den betydelsen? Varför skulle inte privata aktörer kunna kolla ålder och så att säga få sin licens indragen om de skulle bryta mot det? Det finns väl ingenting som talar för att en privat vinaffär inte skulle kunna kolla ålder och så vidare. Det kan ju restauranger och man kan skärpa de reglerna och så vidare. Så den här idén om att det bara är staten som kan sköta detta, den känns när man tänker efter en lite otidsenlig.
Det är för att man sätter någon slags likhetstecken mellan Systembolaget och kontroll av alkoholförsäljning. Och då så lägger man in allting annat i det också, till exempel ålderskontrollen.
Det finns ju även i andra länder har man ju också regler kring alkoholförsäljning. I Frankrike till exempel får man inte sälja alkohol efter 8 tror jag det är. Så var det i alla fall när jag bodde där för några år sedan. Så ser det inte ut i Belgien till exempel. Där kan man köpa mycket senare. Så att det finns ju regler kring alkoholförsäljning, det är ju ett problem att ha i EU.
Sen finns det då en paradox, och det är att Systembolaget har jobbat hårt för att förbättra sin service. De drivs av idén att man måste upprätthålla en hög service för att legitimiteten hos allmänheten ska finnas för Systembolagets ensamrätt. Det innebär den här absurda saken då att man vill ha öppet längre på lördagar, det fick man inte, men man ville det. Man vill kunna ha hemleverans av viner även på tidpunkter då Systembolagets butiker är stängda, men det fick man inte heller. Men Systembolaget vill så här alltså då, att de vill öka tillgängligheten av vin, men de vill behålla monopolet. Och det finns någon slags motsättning där som jag tycker pekar på hela den här paradoxen.
I början av sommaren kom ju den så kallade Winefinder-domen, ett avgörande i högsta domstolen. Vilken betydelse har det i sammanhanget?
Numera är det då alltså lagligt med postorderförsäljning av vin. Det har varit en gråzon tidigare, det har inte varit helt givet. Systembolaget har ju så att säga stridit mot Winefinder och en annan konkurrent till Winefinder om just den här saken. Så länge postorderfirman sänder sina varor från utlandet så är det tillåtet med e-handel av vin i Sverige till konsumenter.
Det är ju en dom som spelar in i den debatten som redan förs, apropå det vi pratade om tidigare. Någonstans är ju det här ytterligare lite naggande i kanten av Systembolagets makt i Sverige. En fortsättning på en mer liberal riktning kan man säga. Svenskar kan då köpa vin från e-handelsbolag som är verksamma i andra länder och som sedan helt enkelt transporterar det till kunder i Sverige. Och om det inte hade varit ett problem för Systembolagets makt så hade de ju aldrig drivit de här frågorna i domstol. Det är ju de som står bakom dem, både Vivino och Winefinder.
Vad säger ni då? Hur länge kommer det svenska alkoholmonopolet att vara? För evigt eller?
Nej, det kommer att försvinna med tiden. Det har ett bäst före datum och jag skulle säga att det redan har passerat, men tids nog så kommer vi dit. Och det är ju helt enkelt för att vi har gått.
Hej, Synoptik här. Visste du att solens UV-strålar kan vara skadliga och åldra dina ögon i förtid? Kom in till oss så hjälper vi dig att hitta rätt solglasögon som skyddar dina ögon. Välkommen till Synoptik.
CSRD. Ännu en förkortning som väcker känslor hos företagare. Men lugn, våra rådgivare här på PwC har koll på det som din verksamhet berörs av. Från hållbarhetslösningar och nya regelverk till affärsutveckling och ansvarsfulla AI-strategier. Välkommen till PwC.
I en allt mer liberal riktning under lång tid. Vi hade en omröstning om huruvida man skulle få dricka överhuvudtaget eller inte. Den föll med knapp marginal, ska sägas. Sen hade vi motbok. Den kontrollerade vem som fick köpa, hur mycket du fick köpa. En direktör fick köpa mer, viktigare status och så vidare. Vi har haft krav kring vilken mat man ska äta kring alkohol. Så att genom tiden så har vi ju gått från en absurd alkoholpolitik till någon som i alla fall blir lite mer liberal genom årtiondena. Och som sagt, det vi ser nu, de exemplen som finns, är ju liksom en fortsättning på detta. Och sen som vi var inne på tidigare så är det så att Systembolaget, ironiskt nog, så bidrar ju de till att underminera sitt eget monopol genom att de vill ha bättre service, vill ge bättre service, vill ha öppet längre och så vidare. Och det handlar just om att de vill värna svenskarnas förtroende till sin verksamhet. Och ju mer lik de blir ett vanligt serviceinriktat privat bolag, desto mer kan man ifrågasätta vad är värdet med att det ska vara ett statligt monopol.
Jag tänker också att anledningen till att man införde Systembolaget och den här väldigt strikta alkohollagstiftningen i Sverige var ju att vi hade enorma problem med alkoholism i Sverige. Och det är klart att det fortfarande finns problem med alkoholism i Sverige, men inte alls i den utsträckning och den skala som tidigare. Ungdomar dricker mycket mindre nu än vad de gjorde för bara 10-20 år sedan. Och vi dricker liksom vin istället för starksprit.
Och ändå är det den bilden som ofta målas upp, att det skulle bli en återgång till det. När man pratade om öppet på lördagar och så vidare, så var det ju liksom ett av de här motargumenten. Det kommer bli fylleslag och sådär. Nu kan vi konstatera, det var väl 2000 tror jag. Det är fortfarande ett ganska sansat och anständigt land.
Tobias, vågar du dig på ett bäst före datum för Systembolaget?
Ett datum vet jag inte, men jag tror att det kommer att luckras upp så pass mycket så att det blir obsolet. Men då vill jag tillägga att då krävs det också en förändring hos de politiska partierna. För idén om Systembolaget är fast förankrad i viktiga partier som Socialdemokraterna, Kristdemokraterna, Liberalerna och partierna till vänster också. Och det tror jag sitter väldigt, väldigt hårt i partiprogram och sådana saker.
Men om man då ska ta gårdsförsäljningsfrågan som en proxy för hela Systembolaget, så kan man ändå konstatera att alla är inte lika oroade över det som liksom vissa andra partier. Så att även där så tror jag att det finns en skillnad helt enkelt.
Vi ska kasta oss friskt mellan ämnena, och en stor snackis i början av veckan var ju att England avråder resor till Sverige, och i måndags var det ju en ny koranbränning på Mynttorget. Nu höjer också Säpo terrornivån. Vad säger ni, ska det vara tillåtet att bränna koranen? Tobias?
Det är ju, det enkla svaret är ju naturligtvis ja, att man ska få uttrycka sin åsikt i olika former. Och så vidare. Sen tror jag att den här ändringen av ordningslagen som vi har öppnat för att man ska utreda, att det från politikernas sida tror jag är ett sätt att vinna tid, att kunna visa ut att vi tar den här frågan på allvar. Någonstans inser ju även regeringen att det här är ingen lätt fråga principiellt. Blir det ett sluttande plan? Vad är nästa sak som ska förbjudas? Men framförallt så ska ju det här då, det finns ju en problematik att polisen ska bedöma till exempel då vad för demonstration som skulle kunna vara problematisk på ett säkerhetspolitiskt plan. Det är kanske inte den vanliga ordningspolisens främsta kompetens. Men jag tror att regeringen tänker att det är viktigt att säga utåt att vi utreder detta, det kan bli förbjudet och så vidare. Man hoppas att det budskapet sipprar ut som en liten avkylande åtgärd. Och med tanke på att jag tror att det är det de menar, så tycker jag att man behöver inte tjafsa emot så mycket från principiell utgångspunkt och säga att det här är helt oacceptabelt, utan ja, men utreder då, eller sätt igång och utreda, och så får man kanske lita på att regeringens retorik utåt kanske har någon effekt. Det är svårt att veta.
Problemen runt detta handlar också just om gränsdragningar. Alltså var, om man börjar igen, var slutar det någonstans? Och det är ju ofta det som har lyfts fram också i debatten. Och det fanns någon undersökning, jag tror det var här om veckan, där man då hade frågat kring om man skulle förbjuda koranbränningar. Det var ju en del som tyckte det. Jag tror det var Muslimska samfund man hade frågat. Och sen hade man ställt frågan om man skulle förbjuda en rad andra saker, och det vill man också. Så att det är någonstans här man landar i, var går gränsen? Samtidigt så är det ju en väldigt svår fråga. Jag tror att det är 4 av 10 svenskar som tycker att man ska förbjuda det, och jag kan ha full förståelse för att man landar där, för att det känns ju helt absurt att man skulle stå och bränna någonting som är heligt för andra människor. Och samtidigt tycker jag då att det är väldigt bra att regeringen har öppnat för den här utredningen av ordningslagen, att man ska ändra den. Det känns absurt att man skulle få stoppa en demonstration för att den skulle kunna utgöra ett hot för personer som står i demonstrationens direkta närhet utanför någon slags avspärrning kanske, men att du inte skulle få stoppa en demonstration om det utgör fara för liksom Sverige som rike och svenska säkerhet. Så att man kollar på det tycker jag är väldigt bra.
Samtidigt kan man ju tänka att det kanske är just i de frågorna där det är extra viktigt att få ha yttrandefrihet. Så det är ju verkligen en gränsdragningsfråga och inte en lätt fråga. Men jag tycker att när man ska ha med sig det du var inne på, Tobias, om att man försöker vinna tid. Alltså de här reglerna har ju sett ut så här vad jag har förstått, sedan 70-talet. Och det är ju inte som att vi har haft liksom koranbränningar. Det är ju nu det har kommit en dansk man som har fått för sig en galen idé att han ska börja bränna koraner för att provocera. Och sen har det kommit copycat som har följt efter när man har sett att man har fått en reaktion på det här. Och det är ju ofta så, om någon gör något kontroversiellt som får väldigt stora konsekvenser så kommer det copycats. Men sen efter ett tag så dör ju det här av.
Och det är väl det som gör att motståndet mot koranbränningar idag är så starkt, tror jag. Just det här att man uppfattar att det kommer i en tidpunkt när det handlar om att försvaga Sveriges ställning och hota våra intressen. Jag tror att det var fjärde svensk som tror att koranbränningar är ett sätt att hindra vår NATO-ansökan. Och det är klart att när man kopplar ihop det här till liksom den större delen om svensk säkerhet, om man då tänker både militära angrepp och nu den typen av hot som vi ser idag, då är det ju det är fullkomligt rimligt, tycker jag, att man landar tillbaka i liksom vad ska man göra för att säkra svenska intressen. Och man har ju också sett att det har funnits de här liksom, ryska aktörer till exempel som har utnyttjat tillfället för att sprida desinformation om liksom, vad svenska statens roll är i de här koranbränningarna. Så att det är många stora, viktiga frågor som landar liksom, tillsammans i liksom, den här frågan om bara förbjuda eller inte på något sätt.
Och hur har det här påverkat Sveriges process i NATO-medlemskapet då?
Det är svårt att säga, men vi är ju inte medlemmar än. Det har inte skyndat på processen.
Nej. Samtidigt i februari så sa Erdogan, om jag minns rätt, att Sverige skulle inte kunna bli medlemmar så länge det var tillåtet att bränna koranen. Vi kan konstatera att det är fortfarande tillåtet och Turkiet har gett grönt ljus för att vi ska kunna gå med. Men precis som du säger, Matilda, vi är ju heller inte medlemmar ännu. Så att frågan är ju om det här på något sätt kan bidra till att förhala den processen.
Utrikesministern Tobias Billström säger ju att det finns ett avtal, en överenskommelse mellan Sverige, Turkiet och NATO i Vilnius då i juli. Som innebär att de ska godkänna och ratificera vår ansökan. Och det måste han ju säga på något sätt. Han kan ju inte börja vackla i den frågan. Men man undrar ju vad det här kommer att innebära ändå.
Vi lär få återkomma till ämnet på både ledarsidan och i ledarpodden. Jag säger stort tack. Missa inte våra andra poddar. Digitalpodden, Makrorådet och Analyspodden. Ansvarig utgivare är Peter Fällman. Vi hörs igen nästa vecka.
CSRD. Ännu en förkortning som väcker känslor hos företagare. Men lugn, våra rådgivare här på PwC har koll på det som din verksamhet berörs av. Från hållbarhetslösningar och nya regelverk till affärsutveckling och ansvarsfulla AI-strategier. Välkommen till PwC.
Dåliga vibrationer är att skära av sig tummen i köket.
Ja!
Bra vibrationer är att du har en tumme till och kan scrolla vidare. Alla abonnemang för 20 kronor i månaden i 4 månader. Vimla, mobiloperatören med bra vibrationer.